Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Aginge står närmast boll. Här står Steve Galloway och André Jäglert.
Känner du igen det?
Ja.
Milic går också därifrån.
Måste vara frisparksvarianten som vi hade 29.
Här kommer Rick Bekong och här kommer Haginge. Och så kommer friläget och målet. Det är 1-0 för Djurgården.
Ja, det är gåshud känsla.
Alltså. John Tower, såklart. Vem annars?
Ja, det är ganska sjukt. Vilken tryck det var på stadion. Ja, det... Efter det här målet var ju helt sinnessjukt.
Alltså, det går ju verkligen att jämföra det målet med det som Karlström gjorde i Norrköping nu i guldmatchen, att liksom 2-1, det behövdes liksom
direkt efter
avspark, nästan. Det var ju tidigt i andra halvlek där.
Ja, exakt, det behövdes verkligen. Det var ju, vi hade ju väldigt jobbigt läge, 0-2 från Södertälje.
Och vi kom undan med 0-2. Det kunde ha blivit mer,
ja,
kändes
det som. Det var ingen vidare match av oss. Nej. Vi fick ju ingenting till den matchen. De hade en jävla bra mittfält. Markström var han heter. Någon blont nummer 10. Han var fan bra den matchen. Men som tur fixade vi till det.
Ja, verkligen. För den som inte har kopplat det så är det alltså ännu ett avsnitt av DIF-podden och vi säger välkommen till John Tower.
Tack så mycket.
Du, innan jag kollar, eller vi kan börja med, hur är läget?
Det är bara bra.
Du ser fortfarande rätt så alltså vältränad ut.
Ja, hyfsat. Jag försöker hålla mig hyfsat i form. Allt under 120 kilo är nog godkänt.
Ja, det måste man säga. Allt. Fan, skulle vi ha den mått, alltså det måttstocken i Sverige, då hade vi sett sådär.
Ja, för mig. Jag har min egen måttstock.
Men du, vi traskade över stadion nu hit på Karlrummet som vi befinner oss i. Och hur kände du då? Du stannade upp lite?
Ja, jag var faktiskt typ en halvtimme innan. Bara fick känna av lite och det är väldigt, väldigt speciellt att vara här. Den tiden jag hade i Djurgården betyder ju mycket för mig, nästan allt. Träffade allt från familj, vänner och sådär här. Så det är väldigt, väldigt viktigt för mig.
Mm. Och du ställde frågan, varför lämnar man det här?
Ja, jag frågar fortfarande. Alltså, jag tror att man kunde ha byggt Djurgården på samma sätt här. Lite annorlunda kanske, men det är speciellt då att ha sin egen arena mitt i stan är ju underbart egentligen.
Så man var lite inne på säkerhetsaspekten, att derbyn har kunnat bli svettiga nu för tiden.
Ja, derby, den har vi... På min tid spelade vi inte ens derby här, för att det hade aldrig funkat. Men alla andra matcher har ju funkat bra.
Mm. Ja, får se. Och sen poängterar du också gräset, naturgräs?
Ja, jag har alltid sagt det och kommer aldrig säga det. Riktig fotboll spelar man på gräs. Jag tycker inte konstgräs är riktig fotboll i mina ögon. Det är inte samma närkampsspelet som det var förut. Det ser man ju mycket. Visst, det blir ju snabbare fotboll men inte samma intensitet.
Är det snabbheten på fotbollen, blir det då på bekostnad av närkamperna?
Ja, exakt. Det blir ju mindre närkamper fast bollen går snabbare, man springer snabbare, det är lättare underlag. Men det närkampsspelet är ju borta.
Hur ser det ut på konstgräsfronten i Tyskland? Du ska ha bra inblick.
Nej, sen inget lag har konstgräs.
Alltså,
inte de första två toppligorna, inte ens tredje liga har konstgräs tror jag. Men klimatet är lite annorlunda också. Det är inte så kallt som är i Sverige.
Nej. Vi ska börja det här. Alltså det känns som att den här sittningen skulle vi kunna ha hur länge som helst. Men ja. Någonstans ska vi ju försöka korta ner det. Men du ska få lyssna på, det här har jag letat fram, om det här väcker några känslor i dig igen. Vi ska se här. Dich unter uns, unter uns. Fühlst du dich wirklich wie ein Gangster, weil du kleine Mädchen bummst? Oder hat es noch einen anderen Grund? Du leckst Schwanz im Untergrund und zahlst Kohle an die Mafia wie ein Hund. Was bloß los mit diesem Jungen? Leb dein Leben wie bisher und du versinkst in diesem Sumpf. Po, po, po. Yeah. Hey, mit unserem Brot laufen ein in dein Depot. Es wird gespuckt auf die Kripo. Vilka var det här?
Jag vet inte om det var BTM Squad.
Det var det.
Var det de?
Ja.
Se där, ja. Coola kille.
Var det där?
Ja, de kommer ju från min förort. De kommer från Garnat som där jag kommer ifrån.
Exakt. Du har sagt att att de här påminner väldigt mycket. Alltså de får dig att komma ihåg din uppväxt.
Ja, det gör de faktiskt. Man får inte glömma bort att var man kommer ifrån, säger jag alltid. Det är viktigt att man inte glömmer bort framförallt. Det här är ju, jag känner de flesta som är med det också. De har ju också, som sagt, äldre. Det var ju lite tag sedan de körde det här. Men ja, det var speciella tider då och då. Det var ju mycket, ja, hur ska man säga, det var ju början då när det blev ganska mycket multikulturellt i Västtyskland. Många arbetare kom från Turkiet, Italien och sånt där. Det är ju speciellt när många olika kulturer för första gången träffas på varandra. Liksom.
Var det så ansträngt eller var det?
Ja, ansträngt, och sen arbetslösheten var hög och sådär. Då blir det tufft liksom. När man inte har pengar att betala hyran, då blir det svårt. Då måste man hitta något annat sätt. Det är inte så.
Ja, nej, det...
så enkelt är det. Men sen löste det sig bra faktiskt. Alltså jag tror Tyskland idag, framförallt där jag kommer ifrån, Västtyskland, det är härligt samhälle. Underbar, alla förstår varandra. Jag tror det finns knappt något rasistiskt tänk där faktiskt.
Var du där under din...
Ja, lite grann. Det blir jobbigt när framförallt de lite äldre personer inte förstår riktigt när det kommer personer in, har ett annat tänk och ser annorlunda ut. Du vet ju själv, det är vissa som är konstiga helt enkelt. Det går inte att styra över. Men nu är de unga generationerna som framförallt min ålder som växte upp med det så öppet, så det är bara härligt. Det är kul att se dem.
Hur mycket har den här förorten till Düsseldorf följt med dig i livet?
Ja, ganska mycket. Alltså jag är ju där, när jag är hemma i Tyskland är ju där.
Men, är det hemma för dig?
Ja, det är riktigt hemma. Alltså det är riktigt hemma.
Har du några kopplingar? Alltså bor du någon familj kvar där? Eller?
Ja, alltså jag har ett hus där. Inte direkt mitt i, men lite där i södra Düsseldorf. Liksom. Och ja, men det är skönt område liksom, och man känner, de flesta känner varandra, så det är ganska skönt, och det är inte direkt som flashy life som det här i Stockholm liksom. Det är inte speciellt outside, men det är jättefint, och det jag alltid säger att alla som kommer till Düsseldorf, som har varit där, som åker dit, de vill åka dit tillbaks. De älskar att det är en liten stad, men det är bra fest och trevliga människor och allt.
Hur stort är det?
Det är en liten stad, men det bor 500 000 eller 600 000 kanske.
Så. Det är ändå storstad,
ja.
I,
ja,
i svenska mått mätt.
Ja, typ.
Uh-huh. Du är född och uppvuxen i Tyskland.
Ja.
Visst är du uppvuxen i en förort till Düsseldorf?
Ja, exakt. Lite, det är väldigt söder om Düsseldorf. Men det är ju, ja, det är speciellt att komma därifrån.
Varför det? På vilket sätt?
Det är, hur ska man förklara det? Det är gamla arbetarmiljö där. Så folk som kommer just från den förorten, de har jobbat hårt i sitt liv. Och, men det uppskattas. Det är många fotbollsspelare som har kommit därifrån. Kanske inte på toppnivå, men på lagom bra. Det är tredje fjärde ligan i Tyskland, vilket är bra.
Och du växte upp med mamma och pappas syskon, va?
Ja, mamma och pappa är lilla sista. Så det är de jag växte upp med.
Och hur var... Jag vet ju att jag har ju läst en del inför det. Du har ju varit med i Expressen.
Mm.
Ett par rätt så bra intervjuer där. Och där har du sagt att uppväxten var ganska tuff.
Ja, det var ju tufft. Det var ju, hur ska man förklara det? Det är mycket runt omkring som händer. Man ser mycket grejer som händer. Och ja, det präglar ju någon person på något sätt. När man ser sådär våld ganska tidigt liksom. Så... Men jag höll mig hyfsat undan från allting. Jag hade ju fotbollen och det var kul. Så ibland slipper man grejer när man gör något annat.
När började du med fotbollen?
Jag började när jag tog 4 år. Jag spelade i förutslaget där jag kom ifrån. Och sen med 5,5 eller 6 år gick jag till Fortuna Düsseldorf direkt. Och spelade där fram till 19.
Mm. När, liksom, när började du känna att fan, det här kan jag nog bli bra på?
Jag kände egentligen aldrig att jag hade talang. Det kände jag aldrig. Men på något sätt kände jag fan, jag orkar lite mer och jag tar lite mer smäll än de andra. Så det var min fördel. Det är därför jag spelade ganska mycket. Jag var alltid den som fick ta nummer 10. Bara springa efter motståndets nummer 10 och försöka göra livet för dem så svårt som möjligt. Och det funkade liksom. Så det körde jag säkert från 10 till 16. Och sen från när jag var 16 då sa tränaren att du är den enda vänsterfot så du måste spela vänsterback. Så det var den första gången jag spelade vänsterback när jag var 16.
Så sent alltså?
Ja, förut var det bara, jag var det fanns egentligen inget nummer för mig, men det var springa efter nummer 10 liksom, på motståndarlaget, det gjorde jag.
Var det liksom bara, var det punktmarkering eller var det också försöka dra ner psykiskt? Liksom?
Ja, både och. Alltså bara var spela... Brutalt egentligen. Det var mitt uppgift. Ta den bästa gubben de hade och bara springa efter.
Ja, spontant känns det som att du är, det är en fördom jag hör, att du är bra på skitsnacket. Alltså på psyka ut folk.
Ja, jag tycker det är viktigt fortfarande. Det har ju blivit lite annorlunda nu, framförallt när det finns VAR och sådana grejer och mycket kameror. Det fanns inte förut. Det var lite lättare då, men nu är det svårare, men förut var det verkligen som att försöka göra så gott man kan och försöka psyka ner dem, för det gör ju verkligen det. Vissa spelare kan inte hantera det.
Nej, det ska vi komma tillbaka till lite senare. Ja. Men hur blev du liksom kliva ner på vänsterbacken då? Jag antar att när du ändå är uppvuxen med att vara en typ av spelare och jag antar att du tyckte det var kul att psyka ner och liksom köra hårt mot deras liksom välvalda spelare. Hur var det att kliva ner på vänsterbacken? För det kan ju se väldigt annorlunda ut.
Ja, det var faktiskt annorlunda. Men på min tid då spelade man ett 3-5-2 system. Liksom. Då var det vi hade en libero och 2 mittbackar. Och sen jag klev ganska tidigt upp i seniorlaget med 17 år tror jag. Och då var det lite lättare. Då fick jag bara springa hela tiden. Och det orkade jag. Så det var bara fram och tillbaka på kanten och försöka slå inlägg. Men det var svårt i början, men sen man lär sig ganska snabbt.
Jag ska, innan jag glömmer bort det helt och hållet. Du nämnde i de här intervjuerna som jag kollar på, så har du sagt att du hade mycket vänner som tidigt hamnade på den lite tuffare vägen i livet. Mm. Och att du, när du liksom börja kunna leva på fotbollen, att du skickar pengar hem till Tyskland, både till vänner och till familj.
Ja, det är alltid gjort. Vi har försökt alltid hjälpa till det man kan. Liksom. Så det är uppskattas, och varför ska man inte göra det? Man känner ju tidigt bra som fotbollsspelare. Det är inget nytt för de flesta, tror jag. Och som 18-19-åring har man inte så mycket utgifter, så det är bättre att man gör något nyttigt med pengarna. Liksom.
På vilket sätt tror du att det hjälpte dina vänner då?
Nej, men till exempel att köpa en bil till min syster när jag var 20-21 år. Det gör kanske inte alla, och det är kul. Henne behövde en bil eller hon behövde en bil och jag hade de pengarna över, så det var kul.
Mm. Och de vännerna, har du nog kontakt med dem idag fortfarande?
Och de flesta har jag faktiskt kontakt med. De har ju också blivit äldre nu. Vi är nu 36-37 år. Så de har nog kommit lite på bättre vägen, men de har ju också speciella jobb oftast. Ja, dörrvakter på nattklubbar och äga egna nattklubbar, sådana där grejer. Så det är ju speciellt business. Inte direkt att de är på bank eller så.
Nej, jag vet inte. Vad som är mest speciellt nu för tiden, bank eller dörrvakt faktiskt. Men liksom hela... Var du den udda fågeln i ditt kompisgäng? Liksom, var det bara du som var utanför det här tuffa? Ja, liksom, om vi ska vara helt filterlösa så har du liksom sagt det var mycket kriminalitet, det var mycket droger, det var en hel del våld. Hur kommer det sig att du ändå kunde hålla dig ifrån det? Kunde du göra det helt och hållet?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Men grejen är...
Ingen våld? Ingen droger?
Ja, ibland hamnar man ju lite bråk och sen när man är ute. Men jag tror... Jag märkte när jag var 15-16 att det är så jävla onödigt och det skadar min fotboll framför. Man tränar ju varje dag i Tyskland och man har borta matcher när man är 16 och reser långt bort. Så det är, visst, man gjorde lite misstag om man var ute ända innan match. Och sen dagen efter matchen klockan 11 på morgonen borta, det blev ingen bra liksom. Men man lär sig ju sina misstag. Så, och som sagt, jag är glad att jag hade min bästa vän som är i Tyskland fortfarande. Vi gjorde ju allting tillsammans och det hjälpte mycket. Han var också fotbollsspelare så vi försökte oss hålla ifrån det mesta och lyckades med, som tur.
Hur var liksom, för det var Düsseldorf du höll till i mestadels under din...
Ja, exakt.
Hur, alltså, kände de till att ja, men fan, här har vi Janne Tauer, hans polare är lite på glid, vi hade de några extra ögon på er? För det känns ju som att liksom, tyskar har ju stenkoll på allt, liksom, organisationen är väldigt bra.
Ja, alltså, ja, jag kan ju dra en historia som, för att vi hade ju, de tränarna är väldigt bra utbildade och de ser ju också vart vi kommer ifrån, hur vi beter oss. Och jag vet en gång då var det, vi var 16 eller 17 och då drog vi med alla polarna till Amsterdam. Och det är också för att festa helt enkelt. Och, jag minns att när vi kom hem, jag och min bästa kompis, vi skulle ha gjort en viss träningsplan och sådär. Det gjorde vi såklart inte, vi var ju bara ute varje dag. Så då fick vi gå in när träningen började och tränaren frågade vad vi gjorde. Han fick höra att vi var där. Så fick vi berätta varsin historia, vad vi gjorde, om vi sprang, om vi höll våra träningsplaner och sånt där. Såklart berättade vi helt olika historier. Så blev vi påkommen. Men man lär sig ju sånt. Alltså man lär sig verkligen det sånt. Så det är kul. Och det är framförallt tränarna hjälpte jättemycket till. De var som faderfigurer kan man säga utanför. Man ses ju varje dag.
Men hur tog de det då när de fattade att fan, Janne var inte på träningsläger i Amsterdam? Liksom var...
Nej, men det, ja, de var ju arg på mig. Vi fick ju vår straff. Alltså, vi fick ju springa varje träning innan, typ 4-5 kilometer innan de andra ens började träna. Så det var vår straff på 3 veckor. Och det gör ju ont liksom. Och fick inte spela första matcherna, vilket var också gjorde ont. Men man lär sig efter det. Då lovade vi oss varandra att nu ska vi verkligen fokusera på fotboll med skit på scenen om det är så jävla onödigt. Mm. Det var väl en chans.
Ja, liksom. Ja, men verkligen.
Alltså, vi var ju båda inga stjärnor i skolan. Liksom, så det var viktigt att vi kanske hamnade någon annanstans.
Känner du någonting att du inte gav dig själv tillräckligt mycket? Alltså att du inte gav dig själv möjlighet att utnyttja den här chansen som fotbollsspelare?
Ja, alltså jag tror verkligen att jag, även om jag inte hade talang, men jag hade viljan. Och jag tror nog om jag hade... Jag vet inte hur jag ska förklara, lite bättre, det hade varit lite smartare i vissa situationer, hade jag kanske kommit längre och spelat längre fotboll på vissa lag. För att jag hamnade alltid i någon slags bråk på träning och sånt där, för att jag spelar ju hårt och det gör jag på träning också, och då var det alltid lite bråk och jag kan inte släppa sånt, så för jag älskar att slänga efter ibland, så blev det alltid lite tveksamt. Det är därför jag hade svårt ibland att stanna längre på vissa lag. Jag säger gärna vad jag tänker. Det är därför jag tror det är därför jag fick också lämna Djurgården, tror jag faktiskt.
Vad är det, liksom, det låter lite som att det är den mentala biten kanske.
Ja,
alltså att hantera.
Ja, det är nog så. Jag vill ibland för mycket, tror jag. Det vill jag också Djurgården. Jag var ju så jävla irriterad när jag inte spelade. Och då sa jag det också rakt ut. Och det togs inte så bra emot av vissa tränare.
Kan du förstå det?
Ja, absolut. Nu förstår man det när man är äldre. Mm. Men då, just nu och då förstår man inte det. Jag förstår, varför ska jag inte spela? Varför ska han? Och För att jag trodde att jag var bättre än de flesta 2009 framförallt som vänsterback. Men ja, det är som det är.
Mm. Jag vet att du är involverad i en del ungdomsidrott i Sverige idag. I Enskede, va?
Det har jag slutat med.
Du har slutat med det? Ja, du har varit då?
Ja, exakt. Jag har varit där väldigt länge, många år. Mm. Och ja, tog fram många duktiga spelare framförallt. Jag tog dem när de var jag tror 14 eller 13 tills de var 18. Liksom. Så, och de har blivit bra faktiskt, de flesta.
Mm.
Men det är inte så lätt att bygga en ungdomsverksamhet i Sverige. Det finns inga planer, inga träningstider och sådär. Det är lite svårare.
Ja, för jag tänkte fråga, på vilket sätt skiljer den biten sig mot liksom, i Tyskland?
Framförallt finns det med planer, vilket jag tycker är viktigt. Och fokuset ligger alltid på boll. Att man gör allting med bollar och man har mycket ytor som man kan jobba med. Här är det svårt när man måste dela plan med två andra lag eller tre lag. Då blir det tuffare. Liksom. Man kan inte göra lika mycket grejer och spela en mot elva. Men jag tycker vi framförallt i Enskede gjorde det ganska bra. Och jag lärde dem spela ganska mycket. De tog med sig mycket också nu fram för sitt resterande liv. Inte bara fotbollen, också utanför fotbollen.
Det mentala kanske?
Ja, alltså jag hade ju många spelare som jag kände själv igen mig. Enskede kom ju vissa killar från förorterna som haft svårt med det mentala biten. Men de lärt sig mycket. De har skött sig bra. Och det första börjar ju att de får komma i tid. Det börjar ju där. Så, och de har lärt sig allting. Så det går bra för de mesta.
Är du en som håller tiderna?
Alltid. Alltid. Jag tycker det är viktigt. Det lär man sig i tyska, man är alltid där i tid.
Ja, jag tänkte säga det. Jag har varit i Tyskland ett par gånger och jag vet att första gången jag var där så slog det mig, det hade jag ingen aning om där och då, att alla tunnelbane liksom, perronger, de var obemannade.
Ja.
Men alla betalade.
Alltid.
Och då var man ju inte dummare än att man, då började man ju tänka, fan, åker man dit i någon kontroll, då måste ju konsekvensen vara så jävla mycket värre än att bara betala här och nu. Så,
ja, det är ganska alltså, tufft. Så fort man blir gripen och sådär, då får man något böter och sen får man kommer i ett slags register. Ja, men det är två gånger det blir dubbla böten och sen typ... Ja, det blir
bra med stryk också säkert.
Ja, nej, det tror jag inte, men... Det är inte så trevligt.
Nej. Men tillbaka till ungdomsidrotten, för det jag skulle fråga, var det någon skillnad i hur liksom föräldrar och sånt engagerar sig i lagen? I, liksom, hur var dina föräldrar under din fotbolls?
Ja, alltså de, framförallt min farsan var ju med ganska mycket. Var ju med på kuppor och sånt där. Men största skillnaden är att man låter tränarna göra. Jag tror i Sverige, det jag märkte i alla fall, att föräldrarna ringde mig och pratade så mycket. Jag vet inte vad de är det att göra. När jag anser en spelare inte tillräckligt bra, då får han se på bänken och hoppa in och visa sig sen.
Men vad sa du så? Alltså, vad var det för typ av...
Ja, men det var alltså en kille, det var en förälder ringde mig och frågade varför min son inte spelar helt enkelt. Och då, jag förstod inte varför de ringer mig. För att då får ni komma till träning och se själv varför ni inte spelar. Men det gör de ju inte. De ringer bara och ser bara på matcherna. Liksom. Mm. Men tyskarna är mycket att föräldrarna kollar på varje träning också. Så de är väldigt med också och väldigt engagerat i fotbollen. Det betyder väldigt mycket i Tyskland.
Men att föräldrar liksom skulle lyfta på luren och ringa till en tränare
i Tyskland? Nej, det finns inte.
Det är helt otänkbart.
Alltså. Ja, alltså det finns kanske någon enstaka, men framförallt i de elitlagen, de stora lagen, det finns inte en chans att de ringer. De lägger på direkt.
Mm. Ja, vad alltså, intressant. Ja. Och, för visst har Tyskland jäkligt många UEFA-certifierade tränare, va? Det är väl typ ett utav...
Väldigt många. Jag tror de var en av de första länderna i Europa som hade... Det finns en som heter träna lärare. Så det är det högsta betyget som man kan få. Det var ju väldigt många som fixade den här provet också. Så, och det började väldigt tidigt. Så det är många bra tränare. Väldigt många.
Mm. Mm, om vi lämnar den biten, bara just ungdomsdelen. Sen lirade du för Düsseldorf ett tag. Ganska länge.
Ja, alltså från fem år till jag var 19 fick spela 2,5 år i seniorlaget, i A-laget då. Spelade, tyvärr var då Fortuna, som sagt, det är ett arbetargäng, riktigt arbetarlag. Spelade nu i högsta liga också. Men då hade vi inga pengar. Vi hade en stor sponsor, vilket var ett punk rock band från Düsseldorf. Så de sponsrade oss. Vilket var ganska coolt. Liksom.
Ja, det låter jävligt coolt.
Ja, det är ganska coolt. Men vi hade inte så mycket pengar, så spelade vi i tredje ligan. Åkte ner till fjärde division. Så det var inte så spännande. Men fansen var ju där. Vi hade ju 10-15 tusen varje match trots allt.
Så pass alltså?
Ja, ja.
Ja. Och för du lirade i, ja, alltså på seniornivå så lirade du där 2001 till 2003.
Mm, exakt.
Och sen så, nu får du hjälpa mig med uttalen här, så gick du till
KFC Uerdingen. Ja, exakt. Det var ett snett uppåt då, det var tredje liga, ett ganska bra gäng i tredje ligan. Där jag träffade också en av mina favorittränare som jag hade där, som hjälpte mig också mycket. Så man får inte glömma, jag spelade gratis där, det är också sjukt.
I tredje, vilket, i tredje ligan?
Ja, spelade gratis. Jag tror jag fick, för att jag var så, jag jobbade ju på scen om lite grann. Så,
var det som dörrvakt? Nej,
nej det var inte. Nej, jag körde lite export-import-grejer. Så där. Ja, fan. Alltså. Shit vad man gjorde. Nej, men det bara, jag körde grejer fram och tillbaka. Som en, hur ska man säga?
Alltså bud.
Ja, typ. Ja. Någon sådär slags. Och,
fick du ett brunt paket? Ja, fråga inte, leverera.
Ja, ja, men det gjorde inte länge. Så körde runt och men sen i laget det var, vi hade två till spelare som var stjärnspelare, så de hjälpte de unga spelare som vi hade där. Man får inte glömma Uerdingen, det är en av, alltså förut var det ett stort gäng som spelade också i Bundesliga, jättefina arena och sånt där. Men jag tog det steget bara för att det var nära Düsseldorf och det var tredje liga liksom, så proffsnivå.
Mm. Men ändå då det...
obetalt, ja.
Ja, verkligen.
Typ, alltså jag fick kanske 300 euro något sånt där. Inte mycket.
Nej, det är inte mycket. Vidare så hoppar du till Eintracht Braunschweig, säger man så?
Ja, exakt. Exakt. Då började fotboll på riktigt kan man säga.
Och här snackar vi ännu ett steg. Det var ett steg uppåt från...
Absolut, ja, ja. Det är ett stort traditionslag. Det var ju också laget i världen som var först med reklam på tröjan. De hade Jägermeister, tror jag. Som sponsor. Så det var kul.
Så du har alltså gått från Fortuna Düsseldorf som var sponsrade av ett punkband, lokalt punkband, och till slut samlade i ett lag som då hade Jägermeister. Hur märkte ni av den sponsringen? Var det mycket Jägermeister?
Ja, det var det. Det kom ju, Jägermeister kom ju därifrån ganska nära från Braunschweig. Men det var ett riktigt bra lag. Vi spelade i tredje ligan först, men det var topplag och gick upp i andra ligan och spelade där.
Hur mycket folk snackade vi om på hemmamatcherna?
Det var en ganska liten arena då. De har byggt upp den när de gick upp i högsta ligan sen. Men jag tror det kanske 20-25 tusen varje match.
Ja, ändå.
Ja, ja, det var absolut jättebra.
Och då undrar man ju, för där var det 2004 till 2007.
Mm.
Och du lirade 60 matcher.
Mm.
Så det är ändå ganska frekvent.
Ja, det är... Jag spelade inte mycket första och inte så mycket första året, men sen i andra ligan spelade jag typ alla matcher.
Mm.
Så var given där.
Och hur kom då kontakten med Djurgården in? För sen lämnade du för Djurgården.
Ja, exakt. Grejen var att sista året i Braunschweig, då var det också problem med, framförallt med pengar. Så de försökte bara bli av med alla spelare som var hyfsat unga och som har spelat hyfsat mycket. Så sökte de egentligen kontakt med alla unga spelare. De sålde bort typ alla unga spelare efter det året. Och då har de tur att Djurgården sökte just då en vänsterback. Och så kom Sigge Jonsson ner till Tyskland, kollade en match. Sen bjöd han in mig till en träningsmatch i Ålesund när jag spelade där. Åkte dit för 2 dagar bara, spelade matchen, åkte hem. Och sen sa de, Bosse Andersson ringde och sa, vi kör. Vi ger det ett 3-årskontrakt liksom.
Det var ingenstans. Vad visste de om Sverige? Vad visste de om Djurgården?
Ingenting. Jag googlade fram Djurgården. Det första jag såg att matchen var mot Juventus, tror jag, som jag såg. Och såklart känner man till vissa spelare som har spelat i Djurgården då. Kim Källström, Mander och Sören Larsson, de känner man inte till.
Mm.
Men inte så mycket mer.
Det var liksom bara, jag vet att också då, återigen, jag hänvisar mycket till den här Expressen-intervjun.
Mm.
Då sa du att någonting som du slogs av när du väl hade kommit till Sverige, att det var inte så mycket bönder som du tänkte.
Nej, man tror ju det. Alltså man har ju, vad heter den, jag vet inte vad det heter på svenska, men Pippi Långstrump och sådana grejer. Man tror ju det är röda hus överallt och sådana, inte så mycket stan, men det var det inte. Så det var, jag var lite chockad när man såg Stureplan liksom. Shit.
Ja, ja, vad fan. Om du hade förväntat dig liksom Stockholm, bara massa bönder och Pippi Långstrump överallt.
Nej, nej, inte så, men lite grann. Alltså jag tror verkligen att jag kommer se de här svenska husen, röd trähus och sånt där. Men jag såg inte ett enda, tror jag, tills man åkte till lite bortamatcher, då såg man ju det här lite grann.
Men du åkte inte hit någonting innan för att liksom känna och klämma på Stockholm? Utan
nej,
du,
inte,
du
alls.
Skrev på
inte alls. Det var, nej, exakt. Ja, men det var ju så faktiskt. Jag kom, du måste tänka, jag åkte ju till träningsmatcher till Ålesund. Det var ju också en sån där.
Ja, det är också konstigt.
Ja, men det var helt sjukt. Plus att det var ju också en sån liten stad. Det var, jag vet inte. Men att de, jag vet inte varför de var där egentligen. Om de hade träningsläger.
Gjorde inte du ett sjukt mål då?
Nej, det var mot på Stadshagen mot Sirius.
Det var
Sirius.
På Stadshagen, okej. Okay,
ja, det var, blandade
ihop
det. Men då har jag den.
Då hade du redan fått kontrakt.
Ja, ja.
Ja, för här går ju myten lite om att du gjorde. Det var efter målet du fick kontraktet.
Nej, då jag har den, det var den allting klart liksom. Jag, det var bara första matchen och då flyttade jag hit. Det var den första dagen jag var här i Stockholm. Så kul att starta med ett sånt mål. Det var inte så mycket med efter, men det var kul. Det var bra.
Var det fortfarande grus på den tiden på Stadshagen?
Nej, det var, nej, då har det var konstgräs. Det var konstgräs där.
Vad var första intrycket av Djurgården?
Jag blev ju också överraskad till mycket folk som var där, för det var svinkallt. Alltså det var, jag tänkte, nej, men här kom, det är ingen som kommer nu idag. Men vi mötte ju också ett små, vad var de, Superettan kanske, division 1, jag vet inte. Något sånt. Och det var jättemycket folk där, så det var jättekul. Och lite bengale också var där, så det var intressant. Det var kul.
Sånt gick hem.
Ja.
Men, ja, men sen då, liksom att, ju mer du kom in i, alltså vad, ja, men berätta, vad kände du om klubben, staden? Du hade ingen aning om någonting om Stockholm heller?
Nej, ingenting verkligen. Men det började växa mer och mer, framför allt laget vi hade. Och just första året, upplägget med Sigge Jonsson som tränare, Bosse Andersson, Marie hade vi som hjälpte alla spelarna. Det var så jävla bra. Man kände direkt det här någonting utöver det vanliga. Sen hade vi ju Lunkan som materialer också, som var underbart verkligen. Som tyvärr gått bort. Men det var sådana speciella personer som gjorde klubben till den är egentligen. Man märkte direkt att det här är någonting annorlunda. Det är inte bara som det är i Tyskland ibland. Det anses det som ett jobb.
Mm.
Man jobbar bara, man krigar. Va? Här var det lite mer, så det kändes också i början framförallt. Framförallt när Boss och Sigge var där. Då var det verkligen så.
Vart bodde du när du kom?
Jag fick en lägenhet i, vad heter det, Gärdet.
Ja, det brukar vara.
Ja, det var schysst. Jag hade också han som gav mig då. Jag hyrde ju av en supporter, kan man väl säga. Som var också helt galen i Djurgården. Så jag har fortfarande ibland kontakt med honom. Så han är en skön kille.
Ja. Och sen, du blev ju ganska tidigt ganska populär på läktaren. Och du känns som att du anammade hela liksom, den här rivaliteten som finns liksom, mot Hammarby och AIK. Du har själv sagt att det ibland finns en djävul inom dig som är svår att hantera. Du har också sagt att du på planen hatade Kenny Pavey och Erkan Sengin.
Ja, det kan man väl säga. Framförallt, det är också speciellt med tyskar och engelsmän. De gillar inte varandra. Vi gillar inte dem, för de tror ju att de kan allt och är bäst på allt. Premier League gillar inte alls till exempel. Så det var kul att möta honom och han var ju med på det. Liksom. Så det var ju från båda håll. Så det är ännu bättre.
Mm. Men utanför plan, släpper man det helt eller?
Ja, framförallt med Kenny Pavey. Han är ju speciell. Jag tror han har någon slags störning i alla fall. Men han är jag träffade honom några gånger ute i alla fall. Och han var inte, alltså, ja, man kan ju dricka med honom liksom, men det är inte min bästa polare, men det är inte den här hat liksom. Han är speciell, men på ett roligt sätt också.
Mm. Sängen då?
Ja, men han
där kan vi också.
Ja, men jag vet inte. Jag kommer aldrig glömma bort när jag tror det första jag en kompis till mig som också Djurgårdsfan visade mig att han hade någon slags intervju med solglasögon på och klagade bara att han inte får några bollar, något sånt där. Då tänkte jag, vad fan är det här för tomte? Det här går ju inte. Så det är därför jag, nej, det är för konstig. Han är riktigt konstig.
Ja, jag skriver under på det. Vad är det nog mer spelare som sticker ut som du mötte i Allsvenskan som, alltså som du bara kände innan matchen och bara att ja, det här ska smälla.
Ja, det var ju Martin Mutumba också. Det var ju Micke Båg. Då blev det också lite mer hypat i media. Det var ju lite senare. När jag förstod också svenska lite grann. Mm. Så då fattade man ju också vad han vill egentligen. Så det var ju 29 liksom när de vann SM. Så vi var inte så bra. De var mycket bra det året. Så det var tufft. Men annars, andra lagen, det fanns inte så mycket spelare som var med på det också. Kanske Henke Larsson i Helsingborg. Han var pigg på det också, lite bråk och sådär.
Ja, du sa att han försökte psyka dig på tyska, va?
Ja, ja, han pratade ju tyska med mig från ingenstans. Så jag tänkte, okej. Okay.
Vad sa han då?
Jag minns inte vad det var. Det var ganska fula ord, kan jag säga. Alltså inte det vanliga arslor eller sådär. Det var lite fula ord. Så jag fattade inte var han fått dem ifrån. Men det var kul, liksom. Det var kul. Vi vann 4-1 där borta. Så var det...
Ja, nej. Bästa medicinen.
Ja.
Och vad var liksom sportsligt då? Från... Ska säga, alltså, tredje, andra ligan i Tyskland måste väl hålla högre nivå än allsvenskan där och då, eller? Eller var det på samma...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samma nivå, eller?
Ja, jag vill säga det var samma nivå. Det görs inte så mycket. Det är lite annan slags spelstil. Kanske i Sverige är de lite spelskickligare. Man får in lite spelare som har lite mer spets kanske. Som vi hade i Djurgården, som jag alltid brukar säga, när vi hade en André K-match till exempel. Han har ju det vissa extra. Han spelar i Sloveniens landslag då. Så då vet man att han kan mycket med boll. Sånt hade man inte just i andra ligan då. Men nivån var väl likvärdigt, kan man säga.
Vad skilde sig mest då? Alltså med inramning och den biten då?
Ja, det var ju... I Tyskland har du nästan bara stora matcher i andra liga. Alltså det är inte så att... Här var det ju... Du hade stora matcher mot derbyn såklart. Sen Göteborg var bra, Malmö var bra. Men sen slutade det också. Det var ju annorlunda när man spelade Trelleborg borta, Ljungskile borta... BP borta, det är ju ja, det känns mer som det är annorlunda, det är inte så mycket drag där.
Du har sagt någon gång att du hatar Gefle borta.
Ja, det var det jobbigaste match
för att spela på det planen de hade.
Var det Strömvallen?
Ja, exakt, det var Strömvallen. Det var konstgräs, men de hade såna konstiga pluppar på konstgräset. Det var så jävla mycket, så bollen studsade aldrig. Mm. Så det var bara... Det var som lite grann som man kan inte förklara det, men det var som sant liksom, så det var ingen riktig fotbollsmatch. Så det var ju väldigt jobbigt, framförallt när jag var med det.
Och du sa att det känns som att jag har mött Gefle borta 40 gånger.
Ja, men det känns så varje gång i cup, när man kollar på cuplottningen, då är det Gefle borta igen. Ja, fan vad kul. Ja, det var ingen rolig alltså. Nej, det var ingen kul arena där.
Nej. Sportsligt så blev det ju inga jätte år här i Djurgården, alltså så här.
Ja,
alltså för laget.
Ja, nej, jag förstår det var
första
vi
år var väl...
Ja, då var vi väldigt nära att vinna SM-guld. Ja,
sant.
Vi torskade ju tyvärr båda matcherna mot BP som åkte ut då det året också. Hade vi vunnit båda hade vi vunnit SM-guld, tror jag.
Mm, ja. Det är så lätt att bara bunta ihop att Djurgården har haft 10-15 riktigt tråkig igår, men...
Ja, nej, men det var ju bra år faktiskt. Vi spelade bra fotboll. Sen andra året var det lite avslaget. Varför vet jag inte. Och sen tredje året då tappade vi ju mycket spelare. Det är inte samma lag om Koncha var borta. Aning var borta. Vi tappade många bra spelare. Så det var svårt. Komats borta. Det var inte... Vi tappade hela mittfältet. Och sen två nya tränare från ingenstans in... Eller det var, jo, först var det ju Lukic och Jäglet, två tränade båda med olika filosofier.
Och där har du sagt att det passade inte dig, eller Djurgården heller har du sagt.
Nej, det passade inte Djurgården alls vill jag säga. Det hade varit bra kanske om så Lukic hade varit själv, eller André Egerts kanske varit själv. Men du vet ju själv, om en vill spela så här, en vill så här, och det blir ingen bra i slutändan.
Du menar att de inte var...
De var, det kändes inte som att de var överens om hela tiden. Båda tyckte jag var hyfsat bra tränare faktiskt, var för sig. Men båda på sitt sätt, men det funkar inte om man har två olika filosofier liksom. Ja, som jag sa, Sigge Jonsson, när vi gjorde honom, då var det ju kriga, springa, kämpa på. Så det
passar ju dig.
Ja, men det passade mig, det är därför jag gillade honom också jättemycket som tränare. Men sen blev det lite, ja, det blev lite annorlunda, men ja, man lär sig kanske. Det blev ju bättre faktiskt när Zoran Lukic, jag tror han slutade, han kände inte av det längre. Så kom Steve Galloway in, som han passade ju bra in faktiskt. Han pushade laget, höjde stämningen framför allt. Det var ju roligt där och körde bra med anfallarna hela tiden. Så då blev det bättre plötsligt. Vi vände ju säsongen på 4-5 gånger i slutet. Vi var ju helt kört egentligen.
Ja, fy fan, vilket mörkt år 2009 kunde ha blivit. Gnaget vann ju guld. Bayern åkte ut, det var ju
bra.
Men det var, som sagt, det kunde ha blivit jackpot för Gnagarna.
Ja, verkligen. Jag träffade ju Nisse Johansson igår. Vi hade en liten inspelning för Oddset fotboll. Och så då pratade vi om det, just om det året. Och då sa han, fan vad sjukt det var egentligen. Att de vann och båda lagen kunde ha åkt ut. Det är helt sinnessjukt.
Du vet att Nisse är djurgårdare i grund och botten, va?
Ja, det kändes som i alla fall.
Man har bestämt det här. Men liksom, hur funkar det i ett lag? Och jag tänker, du som du är. Liksom att den här eldiga, mycket känslor, rivig. Hur funkar du som person i en grupp som bara förlorar och liksom är på väg att åka ut, antingen direkt eller via kval? Hur liksom, och pressen utifrån, det är ju mycket folk som bryr sig om Djurgården. Media bryr sig om Djurgården. Hur minns du den tiden?
Det var väldigt, väldigt tufft. Framförallt kom jag ihåg att det var mycket också utanför som kom. Media och många fans som var besviken på oss. Och det var väldigt hårt. Men jag brukar inte faktiskt... Jag brukar gilla utmaningar och sådana här. Alltså jag älskar ju att få grejer mot mig. Så bara bevisa dem. Jag taggar till det. Men jag märkte att många i laget då knäcktes ganska mycket, så de var väldigt ner och vågade inte spela, liksom var livrädd när vi spelade hemma, vilket får ju aldrig hända egentligen. Så det var tufft, som sagt, väldigt tufft.
Snackar man någonting, alltså spelarna, eller pratar man om att fan, hörni, skärper vi oss, inte kommer vi åka ut, eller liksom försöker man städa undan under mattan lite?
Ja, det gjorde vi kanske i det året, det är därför det blev som det blev, att vi var kvar. Vi pratade aldrig ur oss ordentligt kanske. Det var det enda som tog initiativet, och måste man säga, var Mattias Jonsson som verkligen tog tag i grejer. Marcus Jönsson tog också. De gjorde det bra. De två
på vilket sätt gjorde de det?
Nej, men det var de som höll upp laget lite grann, pushade på och pratade och sa fan, tro på er själva. Jag ville också vara en sån, men jag kan inte vara en sån. Jag har inte den... hur ska man säga, sociala kompetensen. Jag tänker mer, jag är med i mig själv och krigar för mig själv. Så det är lite grann så här tyvärr. Jag har inte, som sagt, de två var också lite äldre på den tiden. Så de har ju lite mer rutin och sådär. Så de tog åt sig ganska mycket och hjälpte de yngre spelarna framförallt, som vi hade ju i laget ganska mycket. Så de två var nog grund och botten att vi inte gav upp i mitten av säsongen, kan man säga.
Jag vet också, sen blev det ju av kval, assyriska. Du, det hände mycket den veckan för dig.
Det gjorde det.
Du började med att ni väntade barn.
Ja, exakt.
Du tog taxi från sjukhuset till Södertälje.
Ja, jag tror min son föddes klockan, jag vet inte exakt när det var. Det blev, allt gick så fort. Matchen var ju klockan 8 eller något sånt där i Södertälje. Jag var på sjukhuset i Danderyd. Son föddes och typ 2 timmar matchstart frågade jag dem, ja, men är det okej om jag åker till matchen och spelar? Han sa okej, och då åkte jag verkligen. Jag kom dit kanske en halvtimme innan. Patrik Ekvall frågade mig på vägen, vad fan har du varit? Liksom. Mm. Jag sa ingenting. Reporterna kollade också, varför glider han in nu? Så kom jag in omklädningsrummet, bytte om och satt mig på bänken. Och för att jag visste att Ayuba, han var lite halvskadad, så efter en 20 minuter då, eller en halvtimme när vi låg under 1-0 eller 2-0 redan, då hoppade han av, så jag fick hoppa in. Så det var ganska speciellt. Inte uppvärmd, inte sovit någonting på 2 dagar liksom. Så, men ja, det var ju 2-0, vi höll det 2-0 i alla fall. Det var ju jobbig match, men vi grejade det på något sätt.
Och sen raka vägen tillbaka till Danderyd.
Exakt.
Alltså, bryr man sig någonting om fotbollen då?
Såklart man
helt
gör.
Ärligt.
Nej, såklart man gör det. Det är ju, man vill ju inte, det spelar ingen, alltså för, inte spelar ingen roll, men det är såklart det är viktigt. Jag vet ju själv, jag visste inte vad jag skulle göra efter, men jag visste min kontrakt går ut och jag har ingen aning vad som händer liksom. Sen blir man också farsan, då blir det också, man måste ju försälja sin familj på något sätt.
Mm.
Så man vet inte vad man ska göra, så kan man bry sig, men man var ju glad att komma dit och sen var man där på sjukhushotellet där med barn. Det var ju skönt, så man kunde tänka på något annat liksom.
Och sen väntade hemmamatchen, för det minns jag också att du tränade ingenting däremellan.
Ingenting.
Och startade.
Och startade, ja. För att det fanns ingen annan liksom på den tiden. Så jag blev ombedd att starta. Jag sa, ja, men absolut, jag kan starta. Det spelar ingen roll. Men också, det sovit ganska lite och sen spela matchen. Men ja, det jag märkte ju i början, man kom inte in riktigt där. Men sen började det bli bättre och bättre. Och sen, ja, som sagt, kom målet och fixade alla grejer. Så det var helt sjukt.
Hela matchen finns ju på YouTube som man kan kolla på, så i Djurgårdens kanaler. Och fan, ändå, alltså, det saknades inte målchanser för er i första halvlek heller. Mm. Kan vi uppmana folk att kolla in på. Sen kommer 1-0 från dig.
Mm.
Och det har vi ju precis, eller precis, ja, men det har vi lyssnat på. Och sen så grejer ju det där sig till slut. Vad gjorde ni efter matchen? Firar man
det? Ja, det kan man fira det. Alltså jag tror det första som hände efter planstormningen, det var ju folk tog alla grejer från mig. Alltså jag tror jag var glad att jag kunde hålla mig med kalsonger. Så var det snabbt intervju, men allt gick så fort. Och sen sätter man sig ner i omklädningsrummet och bara, det kom ju glädjetårarna liksom, för det är ju fan, vi fixade det här, det är helt sjukt. Jag tror först innan vi gick ut och festade, då satt vi alla ganska tysta i omklädningsrummet.
Och sen, lättnad eller?
Ja, riktigt lättnad, för man har ju lite ångest. För att man vet ju själv, åker man ner i Superettan, det är jävligt svårt att komma upp igen. Det är väldigt, väldigt svårt.
Ja, verkligen.
Så, ja, men det blev en del fest efter, och såklart.
Hur, för din kontraktsituation då, kontraktet gick ut, fanns det någon, alltså fanns det något snack om att vara kvar eller?
Jag måste vara ärlig, alltså jag trodde aldrig det var 50-50, men efter den här matchen trodde jag, ja, men jag kommer få förlängt.
Du ville vara kvar?
Ja, men absolut, och jag hade inga höga krav på pengar faktiskt. Det är inte det som är så viktigt, bara man klarar sig liksom med familj, då är det bra. Men sen kom besked, fan, jag vet inte vad han heter. Han var typ advokat och blev sportchef eller något sånt där.
Eller Tommy Jakobsson?
Nej, det var det.
Nej, Alvén tänker
ja,
du.
Exakt. Ja, exakt.
Tommy Jakobsson var inte.
Ja. Nej, exakt. Och han kom och så ringde mig typ 2-3 dagar efter. Och vad heter det? Ja, men först pratade vi om, du vet ju, vi la ju upp ett video på min blogg där vi sjöng AIK-hymnen.
Just det.
Så det är det klart, det vill han prata om, att han inte tyckte det var kul och han vill att jag ska ta bort det direkt. Ja, det var, okay.
Du hade en blogg på Nyheter 24.
Ja, exakt. Just exakt.
Och innan du fortsätter också, du grattade ju Dembo en gång när han fyllde år.
Ja, eller hur? Det var så jävla givet. För jag skrattade alltid, han skrattade åt mig också. Han sa ju, du är en tjocka tysk, ät dina korvar och sånt där. Och han stretchade alltid på en sån här svart massagerör, det vet jag också. Och jag sa, och någon gång ska han få tillbaka, för att alla vet hur den ser ut. Så då körde vi videon, då satte jag på mig hans handskar.
Ska vi spela upp den?
Jättegärna.
Ska se om vi hittar den här. Här har vi den.
Hej alla Djurgården, jag heter Patemo Trai, jag är målvakt i Djurgården. Jag hoppas alla kommer imorgon när jag håller nollan för mitt land. Djurgården!
Ja, jag försökte få med hans svenska dialekt också, men jag fick inte riktigt. Han är...
Och det blev ju direkt rubriker på Jan Towers snoppskämt mot Dembo i Aftonbladet. Expressen hakar på.
Ja, det var helt galet. Framförallt Dembo och jag, vi var ju väldigt bra vänner, eller fortfarande. Alltså vi pratade då och då. Älskade varandra. Det var lite hatkärlek för att vi bråkade. Vi gjorde lite skämt om varandra hela tiden. Liksom. Och då kom de fram till mig och Aftonbladet ringde Dembo. När jag satt bredvid honom, då frågade de, känner du inte att det här är rasistiskt eller bla bla? Jag tänkte, vad fan är det här? Det var ju bara roligt. Liksom. Det är bara att de gjorde så stora grejer. Det där, det fattade jag inte.
Nej. Tillbaka till Alvén.
Ja.
Han ringde dig och jo, för du drar igång någon ramsa va?
Ja,
i firandet.
Ja, jag tror det var. Jag vet inte om det är någon. Jag känner inte till den ramsan. Det var, vem var det som började med? Det var Peter Magnusson som började med den. Så jag tyckte, fan, den låter ju bra. Den ska vi sjunga. Ja, fan. Nej, i alla fall Stefan Wien kom till mig och sa jag ska ta bort den, så fick jag göra det. Och sen pratade vi, han sa, men jag tror att jag kommer få förlänga i alla fall något år eller två, vad vet jag. Men sen sa han, men de nya tränarna som kommer planera inte med mig, de vill ha en yngre spelare istället för mig. Och jag tänkte, yngre spelare, vad fan, jag är 26 år kanske och sånt där. Men jag förstod, så frågade lite efter, men sen kändes som att det är hopplöst.
Låter som en
dålig ursäkt. Ja, kanske var lite rädd för allt som jag gjorde då. Sådana, jag vet inte. Men det blev som det blev.
Uh-huh. Och då, jag menar, då har du ju bildat familj.
Mm.
Det är inte bara du som ska liksom,
nej,
konka vidare.
Ja, exakt.
För ni hamnade sen i, eller du lirade för Osnabrück va?
Ja, exakt. Exakt, det var då. Det var ganska givet val. Jag hade några byrande också från andra ligan och lite också från Grekland då redan. Och, men sen blev det Osnabrück. De var ju, låg etta i tredje ligan och det är en tung klubb. Alltså det är coola fans. Ganska häftigt. Så samtidigt spelade de i kvartsfinal i cupen också. Så då kan man också avancera. Och, så därför var det ganska givet val för mig.
Och där var du i...
Tre år.
Mm. Bara en snabb fråga. Så från Djurgården 2009 då, alltså det är ditt kontrakt, till Osnabrück. Snackar vi stora skillnader pengamässigt?
Jag har inte blivit miljonär, om du undrar det. Men,
inga summor specifikt.
Nej,
alltså,
men det var nog bra kontakt. Men i Tyskland är mycket produktion, eller produktionsbonusbaserat.
Mycket svårt.
Ja, exakt. När man får mycket, spelar du bra och vinner matcher, då får du mer pengar helt enkelt. Och jag fick en bra kontrakt och spelade typ alla matcher. Så det var bra.
Mm. Vad saknar du med Sverige då när du väl hade varit där i tre år? Jag vet att du har sagt att du inte saknar försäsongen.
Nej, det är nog det värsta som finns i Sverige. Alltså, tänk att man börjar samlas i januari, februari, mars, april och sen börjar säsongen. 3,5 månader försäsongen, det är inte roligt. I Tyskland har man 3-4 veckor så är det klart. Så det är kul. Det räcker gott och väl. Här är det alldeles för länge, men man kan ju. Det funkar inte på annat sätt liksom, när man tänker om Sundsvall där borta, Östersund, de har ingen möjlighet att spela innan dess.
Nej.
Det går inte.
Så du är ingen försäsongsälskare sådär?
Nej, jag försökte alltid slippa undan. Som tur fanns det några bra killar som Jones, Kusia Sade, han var med mig hela tiden. Så vi försökte gömma oss och jobba tillsammans. Han måste nog vara världsmästare på att gömma sig från styrketräning. Han var nog bäst på det.
Ja, hänger vi ut gamla. Vilka hängde du med i laget? Det har vi inte ens berört någonting.
Nej, I början var ju mycket med de lite äldre grabbarna, vill man säga. Första året framförallt Mattias Konch och Mattias Jonsson. Mattias Jonsson, han var ju, alltså man måste se vilken människa han är. Jag visste att han spelade i landslaget, men det han gjorde, tänk att han, när jag kom dit, min svenska var ju inte, alltså fanns ju inte, och engelska var så där, så han översatte allt från svenska till engelska till mig, så jag fattade varje dag. Det är fan helt sjukt. Och sen hjälpte han mig med allting och alltså Mattias Jonsson, Mattias Koncha, Dembo från början också direkt. Sen var det Lance David som kunde ju tyska, så han hjälpte mig också lite grann. Men sen framförallt 2007 då var vi ett stort gäng, 2008 också, då var vi alla tillsammans egentligen. Det fanns typ inga grupperingar i laget, vilket var väldigt bra.
Gjorde ni mycket även alltså vid sidan av fotbollen?
Ja, faktiskt. Alltså vi var ute och festade, ute och käkade tillsammans, gick ut och bovlade eller vad som helst. Alltså det var kul, alltså, verkligen skönt gäng.
Har du någonting mer på Jones att berätta?
Ja, Jones är ju, det är, han är ju en rolig historia för sig. Bara man träffar, jag träffade honom sist på, vad var det? Var det DIF-dagen när vi spelade någon match mot, jag tror det var det, då mötte jag Jones igen. Han är bara rolig. Alltså det är bara att kolla på honom, hur han rör sig och hur han pratar. Det är bara kul. Han är en rolig kille. Men han var underbar. Han bråkade ju alltid med tränarna hela tiden. För de klagade att han inte gör tillräckligt mycket. Och han låtsades väldigt mycket att han tränar mycket. Men vilket han inte gjorde. Han var rolig. Alltså. Bra kille.
Han levererade ändå.
Ja, han var alltså 2007. Han var ju helt outstanding. Hans bollmottagningar, jag tror det finns, jag känner ingen annan som kan det som han gör.
Ja, han kan ta ner med bröstet,
ja,
alla vinklar.
Helt sjukt. Ja, det är helt sinnessjukt.
Ja, verkligen. Tillbaka till Osnabrück. Mm. Tre år där.
Mm.
Och senare väntade ett äventyr i Grekland.
Yes.
Hur var Grekland?
Men laget som jag spelade i var bra. Men jag hade tyvärr otur att då slog krisen till ordentligt i Grekland, så det var stopp på alla sätt och vis liksom. När jag skrivit under då, 2 veckor senare tänkte de skjuta upp ligan
på grund av finans.
Ja, exakt, för att ligan visste inte hur det kommer bli. AEK Aten till exempel, största klubben i Grekland, hade inte råd med att skriva ut biljetterna till matcherna, så pass illa var det. Så alltså, ja, det blev bara ett halvt år där tyvärr, men det var synd, för att vi låg bra till i laget, spelade bra, låg 4 eller 5 tror jag, och hade bra gäng, men sen får man inte betalt på 3-4 månader, så tänker man, ja, men det blir inget bättre liksom. Det blev bara sämre och sämre.
Fick du tillbaka, eller fick du ut dina pengar?
Nej, de är borta. Jag orkar inte springa efter, för man vet inte ens vem som ansvarade det längre. Det var mycket biten fram och tillbaka. Så det var, ja, speciellt.
Ja, det var, vet du, jag pratade med Filip Hellqvist häromdagen. Ja. Han är ju i Sydkorea numera.
Ja, just det. Just det.
Och han berättade ju, han var ju, var ni i samma klubb kanske?
Nej, han var väl i, vad fan var han i?
Vänta här, vi har ju...
Just det. Nej, men var han i Atromitos? Nej.
Vi ska se. Jag tror nästan att ni var i samma klubb, förstår du. Nej, det var ni inte alls.
Vad spelade han?
Han spelade i PAS
Giannina. Pass Giannina. Ja, just det. Ja, exakt. Ja, men det är ett proff, mer proffsigt klubb.
Okej. Okay.
Det är mer proffs. De har också råd också. De är inte runt Aten eller runt Thessaloniki. Det finns många klubbar och mycket problem. Han var lite, Giannina är lite bättre.
Han sa ju också att det var ju strul med pengarna. Och
ja,
han
också. Ja.
Hänvisade till, alltid när han gick till liksom kansliet, bara, men hallå, ja men imorgon.
Ja, ja.
Kom tillbaka,
ja,
imorgon.
Ja. Imorgon hörde jag det, tror jag, varje dag. Imorgon och sånt där.
Tycker du att det är synd att det inte blev mer i Grekland?
Faktiskt. Jag trivdes där. Jag gillade livsstilen där och det passade mig bra liksom, med tidiga träningar och sena matcher och bra drag på läktaren. Det var verkligen bra. Det var kul stämning. Mm. Och väldigt, väldigt fotbollsland. De älskar fotboll. Väldigt speciellt.
Mm. Och efter de månaderna där, eller de månaderna, ja, den tiden där, så vände du hem till, eller hem ska jag inte säga heller, nej, men till Sverige igen.
Ja, exakt.
Och inget mindre än Brage, va?
Yes, det var IK Brage, mitt sista proffsår kan man väl säga.
8 matcher?
Ja, inte mer än så, va? Men jag spelade, det var ju bra i början där liksom, men sen på något sätt och visst förlorade vi typ varje match med 1-0. Jag vet inte varför, men så hade vi, hade en bra tränare, Conny Karlsson heter han tror jag, gammalt, men han var tränare, men han var lite sjuk så han avgick som tränare, och sen kom det Svesta Milosevic heter han tror jag, som kom in som tränare och var lite hopplös uppdrag. Vi hade ju också lite legender i laget som Dole Jonsson, som gjorde sitt. Man får inte underskatta den här killen, får man säga. Det är han, han gör precis som han ville. Liksom.
Han svår att ha att göra med, eller?
Ja, som tränare måste vara ett helvete. Det måste vara det värsta som finns. Liksom.
Vadå då? Vad...
Ja, men du vet ju själv, om en spelare tror han är både president, sportchef och assisterande tränare.
Var på
och,
den nivån, i Brage?
Ja, ja, i Brage, absolut. Det var på den nivån, så det är typ... på den nivån var det, så det är svårt att ha att göra med. Han var ju duktig på plan, det måste
jo, men ni fan inte så duktig så att han kan styra.
Nej, det. Framförallt, vi pratar ju superettan liksom, så det är ganska lagom nivå för att säga. Så det, nej, han var speciell. Han var speciell verkligen. Framförallt hålla tid och sådär, det gick inte heller. Och det är Borlänge inte världens hetaste stad att spela fotboll i liksom. Men fin förening, det måste jag säga. Framförallt fansen var bra. Man märkte att det var en traditionsrik klubb och sådär. Fansen levde verkligen fotboll där. Men synd att vi hade också otur, måste jag säga. Vi hade ju Dalkurd samtidigt det också, så det var ju mycket bråk om planen och makten i stan.
Det var ganska mycket.
Ja, det var lite grann. Dalkurd var på uppgång och vi var lite mitt emellan det med Brage, så det var lite fram och tillbaka. Det var lite synd för att
det är nästan lite tvärtom idag. Nu, Brage var väl väldigt nära att kliva upp till Allsvenskan, och det var ju just tal om att få Östersunds plats.
Just det. Nej, men som sagt, Brage, man märker det, det är en fotbollsklubb. Det är synd att stan inte står bakom det så mycket som det faktiskt gör. Fansen är grymma där, det måste man göra. De var tunga, åkte till bortaresor, var vi än spelade, så var det häftigt, verkligen, det trodde jag inte.
Du, vi ska runda av lite med vad, om du minns tillbaka till tiden i Djurgården, liksom, vad... Hur skulle du sammanfatta det? Hur skulle du...
Det var en av de bästa 3 år i mitt liv. Jag
är det det, eller säger du bara därför att det är
nej,
liksom
nej,
en
det är faktiskt det. Annars hade jag inte varit kvar i Stockholm. Jag träffade många personer som betyder väldigt mycket för mig här i Stockholm och i Djurgården. Och framförallt det som föreningen har gett mig. Inte bara de som jobbar direkt med föreningen, men allt runt omkring. När jag tänker efter nu med allt som efter fotbollen, den uppskattning man får och den hjälp man får ibland, för att efter fotbollen vet inte vad man ska göra liksom. Och det var bara Djurgårdsfamiljen som hjälpte mig med allting runt omkring, fixa det här. Det är bara ju tack vare det, och jag kommer vara evigt tacksam för det.
Vad har du för, om du liksom får plocka ut ett sportsligt minne då? Är det svårt att överträffa 2009 då, eller vad tar du med dig härifrån? Bästa minne?
Bästa sportsliga minne? Nej, det var 2009. Det här målet, du har ju hört själv hur Stockholms stad exploderade efter det målet. Det var ju, man får ju gå sig om och om igen när man bara tänker på det. Så det var 2009.
Det är lite kul. Du har gjort ett mål också på stadion mot Göteborg när du typ täcker. Och, fan, då firar du ju som om du har...
Jag gjort årets mål. Ja. Det var det Niklas Alexandersson tror jag.
Jag tror det.
Han ville rensa en hörna och jag springer bara in i bollen sen är inne. Ja, det.
Du springer ju nästan så här ärvarv som mål. Ja. Så jävla bra är det.
Ja, det var fan bra. Alltså, shit. Nej, det var kul. Det var mitt första mål. Det är därför jag tror jag blev helt tagen också.
Ja, jag tror också det. Ditt första
jävla skitmål. Men,
vad fan. Alla mål räknas.
Det är sant.
Så här, supportmässigt då? Är det något som sticker ut?
Nej, det var nog trycket efter målet 29 måste jag säga. Och sen alla derbyn. Faktiskt alla derbyn. De tifo de körde. Alltså, det är minne för livet. Det är verkligen det.
Hur känns det att kliva in? Alltså stå i spelartunneln och veta att när jag kliver ut nu om några steg så kommer det troligtvis brinna, det kommer vara eld, det kommer vara rök.
Jag älskade ju det. Alltså jag, mitt problem var ibland att jag tappade bort fokuset. Jag kollade på tifon bara och matcherna är igång och fansen skriker. Man blir för glad ibland. Det var häftigt. Alltså, verkligen. Då känns fotboll på riktigt också. När det var derby, då kändes fotboll på riktigt.
Ja, benägen att hålla med dig.
Ja, de tifona ibland, det var ju helt avstängning vad de körde. Alltså, helt galet.
Håller du med om att läktaren är högre kvalitet än liksom det sportsliga i Sverige?
Överlag. Jag tycker att svenskarna har blivit lite bättre nu faktiskt. På bättre nivå. Men fansen är, jag tycker nu med, tråkigt att säga, men med Tele2 och sånt där, det är ju lite mer proffsigt och sånt där. Men trycker det ju fortfarande bra. Så fansen håller Bundesliga nivå. Från Djurgården i alla fall.
Hur mycket följer du Djurgården idag?
Ja, så mycket som det går. Det är ingenting just nu tyvärr. Men jag är på typ varje hemmamatch.
Det är så pass alltså?
Det är så pass. Och jag åker ibland också till bortamatcher. Inte dock Malmö. Försöker skippa och sånt där. Men jag har varit i Göteborg. Jag har kollat. Åkte till Sirius, Norrköping. Alltså de som lagom långt borta. De åker till.
Vad tankar om laget förra året då? Det känns ju som att en Janne Tauer lite yngre med Kim och Thomas som tränarpar, det är raka rör och det ska smälla.
Jag tror det hade funkat.
Eller faktiskt. Hur?
Jag tror det hade funkat. För att framförallt när man hade en Daniel som bredvid sig som rensen när du gör misstag.
Du gör vad du vill, Danielsson.
Ja, men exakt. Jag säger det alltid. Det är enkelt att spela bredvid bättre spelare eller riktigt klassspelare. Jag sa det också alltid. Du, det är lätt att spela bredvid en K-match eller Tony Kuvas då. Han tar bort alla bollar ändå, så jag får göra vad jag vill. Så jag dribblade ibland, tappade bollar så han var där ändå. Så det är viktigt.
Men det är väl sånt som man snackar om, att det skapar trygghet. Liksom. Det är väl också att om man vet att fan, vi har en målvakt som... Ah ja, det spelar ingen roll om vi gör lite misstag. Han är där och plockar ner det. Och du menar att det har sån betydelse även med medspelare?
Absolut. Det är nog bland det viktigaste att man litar på varandra. Och det märktes också just i årets Djurgården att man visste Tommy Vaiho. Han spelar sitt livsår. Liksom. Han har aldrig varit så bra förut. Så här plötsligt räddar han allting. Räddar straff i Malmö där det är helt sinnessjukt. Ingenstans är det än allting. Så ja, det känns ju tryggt. Man litar på det där. Man vet, även om vi inte gör mål just nu, vi kommer hålla nollan, sen kommer vi få en chans. Så det blir så där. Det blir en sån känsla i laget.
Hur kände du under matchen mot Norrköping då?
Det är också sjukt. Jag även om, vad var det, 2-0 låg vi under ju. Jag trodde fan aldrig att vi kommer förlora det här. Jag trodde fan aldrig att vi kommer vända. Vi kommer vända det på något sätt.
Var du på plats?
Nej, det var jag inte. För att först och främst var jag lite... sent ute med biljetterna, och jag tänkte faktiskt, för några av mina poler, de åkte bara dit utan biljett, och jag tänkte göra en sån, alltså jag kan inte tänka om det är något konstigt, så jag satt med polerna hemma och kollade på tv. Så det var extrem den här matchen, väldigt intensiv också, men jag var säker på att vi kommer ta det. Vi förtjänade det faktiskt
verkligen,
det... Så är det bara.
Ja, men vi har faktiskt inte snackat om vad gör du idag.
Nu idag, ja, det är ganska mycket. Jag har ett litet projekt i Danmark med kompisar där vi har en sportsida som vi har hållit på nu i 3 år något sånt där. Men det är mest på den danska marknaden. Det är polare som är där. Och sen jobbar jag med en kompis med försäljning. Jobbar där. Nu är det inte så mycket. Liksom. Nu är det mer på deltid. Liksom. Men det är kul. Försäljning och sport, det passar bra.
Ja, det känns som det. Du, är det någonting du vill tillägga? Annars så jag känner mig rätt nöjd.
Nej, jag är bara glad att sitta här med dig.
Vi kan väl runda av ännu en gång med att lyssna.
Från Ikbekong och Haginge.
Vi kan få titta också.
Absolut.
Står Steve Galloway och André Jäglet så diskuterar de också.
Måste det vara årets sämsta variant, va?
Ja, det, kolla här, det är så...
Ikbekong eller Haginge? Här kolla. Kommer Ikbekong och här kommer Haginge. Och så kommer friläget och målet. Det är 1-0 för Djurgården i den 52:a minuten. Och det är Jan Tauer
Såklart, vem annars?
Ja, såklart vem annars. Det kan jag inte skriva under, men...
Jag skulle vilja vara, alltså veta vad du tänker och tycker där. För det, man ser ju på dig efter målet att du är på väg att lämna planeten.
Ja, men jag är helt chockad också.
Ja, men det syns verkligen på dig.
Ja, men jag är helt chockad att jag gör mål just i den matchen och 1-0 också efter, i dödsläge. Liksom. Jag vet inte vad jag ska göra.
Nej. Ja, det är fan.
Man får ju inte glömma bort alltid i åtanke att man har utgående kontrakt. Det är inte lätt att spela där ibland när man inte vet vad som händer nästa vecka. Det är tufft.
Du, stort tack och lycka till med det du tar dig an i framtiden. Så tack så ses mycket. Och hörs vi.
Det gör vi.
Tack. En grej som vi glömde. Du ska få kolla på en bild här. Och nu måste du vara ärlig om du kommer ihåg det här. Ska jag se? Ska jag bara... vart har jag gömt den då? Här har vi den.
Åh, oh, fy fan. Säg inte att det är du.
Det där är jag.
Shit, vad hade du för frisyr då?
Ja, då tycker du att den är mycket sämre än nu, eller?
Nej, men det är mycket uppåt i håret här. Då. Det ser ut som en peruk, liksom.
Ja, det där, jag tror att den där är tagen 2008.
2008? Uh-huh. Vad är klockan då?
Det är sent.
Det är
jävligt sent.
Det ser mycket sent. Vi ser alldeles för glada ut.
Ja, jag vet. Jag kommer inte riktigt ihåg när, var och hur, men... Ja, jag får se om jag lägger ut den där. Jag vet
inte. Ja, det får du göra. Det är en trevlig bild.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.